består ju numera av två program. Samtal med Stil, som vi som sagt sänder om några minuter. Och efter två nyheterna idag, Stil.
En av modets mest inflytelserika kvinnor är varken designer eller modell, utan Yves Saint Laurents gamla bästis, den långa, blonda Betty Catrou. Ingen har som hon förkroppsligat hans vision av en modern kvinna i maskulint kodade kläder. Och hon fortsätter att inspirera än idag. Lyssna på Stil om Betty Catrou när du vill i Sveriges Radio Play.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det? Ja,
inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
En app där även P1-kanalen finns med på ett hörn. Klockan är 11.
Här är Ekot. Polisen och flera andra myndigheter varnar för att batteritillverkaren Northvolts konkurs kan leda till ökad brottslighet. Myndigheterna ser bland annat en risk att de som förlorar jobben ska exploateras av oseriösa arbetsgivare. Många av de anställda är utländska och kan därför tvingas lämna Sverige om de inte hittar ett nytt jobb inom 3 månader. 2 unga män döms för en granatattack mot en restaurang i Malmö i vintras, rapporterar P4 Kristianstad. Handgranaten exploderade aldrig då sprinten inte var utdragen och den kunde senare oskadliggöras av polisen. Den ena av männen, som var över 18, döms till 5 års fängelse, den andra till sluten ungdomsvård i nästan 2 år. Den israeliska armén har inlett ännu en ny markoffensiv i norra Gazaremsan öster om Gazastad, meddelar militären, rapporterar AFP. Israel har fått hård kritik för sin skoningslösa krigföring sedan landet ensidigt avbröt vapenvilan i Gazakriget i mars. Enligt FN-beräkningar har över 250 000 palestinier återigen tvingats på flykt i anfallen. Sverige igen. I Fagersta i Västmanland får ungdomar som kör epatraktorer möjligheten att arbeta inom hemtjänsten igen. Och 90-årige Rolf Björkin ser fram emot att möta nya epa-ungdomar i sommar.
Jag tycker det är jättebra initiativ att det fortsätter.
Rolf Björkin bor på Malmens vårdboende i Fagersta och hade besök av epa-ungdomar förra sommaren. Då var det första året som Fagersta kommun anställde 16-åringar med epatraktorer i hemtjänsten under sommaren. Och det blev så lyckat att det blir av i år igen.
Den erfarenhet jag har, det är de som besökte mig. Jag tycker om alla människor, jag tycker om att prata med alla och vi brukar ha mycket bra diskussioner när det behövs.
Ann-Sofie Persson, enhetschef inom hemtjänsten i kommunen, säger att det här är en bra möjlighet att få yngre personer att vilja jobba med äldre.
Vi ser ett fint möte mellan yngre och äldre personer.
Och Rolf Björkin ser fram emot att möta nya EPA-ungdomar i sommar.
Om det kommer att fungera lika bra som hittills, definitivt.
Det säger Rolf Björkin i Fagersta, reporter Cecilia Eriksson, P4 Västmanland. Kristina Stenbeck föreslås bli ny ordförande i bolaget Kinneviks styrelse. Stenbeck var tidigare ordförande i Kinnevik mellan 2007 och 2016. Samtidigt så lämnar 4 ledamöter styrelsen i bolaget, däribland Northvolt-investeraren Harald Mix. Ekot med Annika Nordin.
P1 Sveriges Radio.
I dagens P1-kultur efter klockan 1 så kommer vi fokusera på Trumps politik mot mångfald som starkt påverkar kulturlivet. Mångfaldsbegreppet har blivit så pass laddat att vår reporter blev utkastad från en intervju när hon ställde frågor om det till Hollywoodstjärnan Viola Davis. Hör om vad som hände i dagens program. Ja, TV-bolagen Disney och ABC utreds nu för att de har brutit mot lagen med att ha mångfaldsprogram, och The Smithsonian Institutions, alltså de nationella museerna i USA, har kritiserats i hur de har kurerat sina utställningar i en direkt order från presidenten i USA, där han vill återställa sanning och förnuft till den amerikanska historien. Gina Lindberg, USA-korrespondent, berättar mer i dagens P1 Kultur med mig, Lisa Bergström.
Tack så länge för det, säger vi till kulturredaktionen. Och nu här i P1 ska vi sända veckans samtal med stil med Samanda Ekman.
Förlåt, vad förväntar hon sig att jag ska göra där då?
Ja.
Ska jag bara, okej, so house, jag tar av mig slipsen.
Ja, det är verkligen, det är lite förnedrande nästan.
Alltså det är så fucking förnedrande.
Ja.
Som ni hör så var det upprörda känslor i podcasten Jada Jada för några månader sedan. Modeskribenten och poddaren Fanny Ekstrand hade några dagar tidigare blivit nekad i dörren på en av Stockholms exklusiva medlemsklubbar. Anledningen var att hon hade på sig en slips. Vi hör också poddkollegan Karin Falk som lyssnar och stöttar.
Det är inte ofta jag blir kränkt.
Nej, jag skulle precis säga
för min
det.
Klädsel, ja. Måste jag säga.
Men det är inte ofta du blir kränkt, period.
Nej, verkligen. Mm.
Sen jag hörde det här avsnittet om slipsincidenten på medlemsklubben så upplever jag att det har hänt någonting med slipsen. Den har börjat dyka upp överallt, förutom just där vi är vana att se den, alltså på männen. Bilder av den avlånga, ofta sobert färgsatta accessoaren som löper från kragen ner mot magen har under de senaste veckorna syns allt oftare på kvinnor. Ett exempel är förstås den omtalade Yves Saint Laurent-visningen på Paris modevecka. Där hade faktiskt både de kvinnliga besökarna och modellerna på catwalken slips då matchat med stora kostymer och vassa höga klackar. Men också på röda mattan har den här trenden putsat på ganska länge med föregångare som till exempel Zendaya och Nicole Kidman. Och själv så har jag faktiskt också noterat ett helt nytt sug att bära slips. Och därför har jag, Samanda Ekman, bjudit in självaste Fanny Ekstrand till stilstudion.
Ja, nej, men jag kan gå all in.
Fanny Ekstrand bär ofta slips och hon har gjort det länge. Så jag är nyfiken på vad hon tänker om att slipsen verkar ha gjort en resa från att tidigare vara en symbol för manlig makt och formalitet till att nu användas av kreativa kvinnor på ett mer lekfullt sätt. Och jag undrar, kan den här incidenten på medlemsklubben faktiskt vara ett tecken på att slipsen håller på att göra just den här resan? Vi börjar med att du bara liksom presenterar dig så som du vill att jag ska presentera dig.
Ja, jag bär ju så många hattar.
Alltså du kan säga alla dina hattar. Nog för att Fanny Ekstrand har en hel del roliga hattar i sin garderob. Men idag så ska det handla om slipsen.
Jag skriver för Plaza som krönikör och modejournalist.
Ja, och Fanny Ekstrand är ju som sagt också poddare. Och jag tänkte att vi ska ta oss tillbaka till den där dagen i oktober förra året när Fanny var på väg till medlemsklubben iklädd en av sina slipsar.
Det var den här första lite svala höstdagen i början av oktober.
Fanny var på väg till ett kick-off-möte med poddkollegan Karin Falk.
Med på min randig button-down-skjorta, en svart slips i nylon. Sen hade jag gigantiska svarta stentvättade jeans. Ett brett läderbälte med silverspänne. Och sen så hade jag en jätte-oversize ull-trenchcoat i grått.
Den här medlemsklubben då som tillhör en internationell kedja slog för några år sedan upp portarna också i Stockholm, då i en gammal kyrka. Och jag kan berätta för de som inte har varit där att de här lokalerna är inredda med en noggrant kurerad konst och de gamla kyrkbänkarna är utbytta mot lite mer avslappnade soffgrupper. Självklart med lyxig designkänsla.
Jag kliver in där, tar fram min telefon för att blippa i receptionen. Man behöver blippa in sig så att man inte är vem som helst.
För att bli medlem och för att få tillgång till de här lokalerna då, så krävs inte bara att man har råd att betala månadsavgiften. Man ska också kunna uppvisa att man på ett eller annat sätt är verksam inom en så kallad kreativ bransch. Och det är ju Fanny, hon är ju modeskribent. Och där vi är i historien så har hon just blippat in sig.
Varpå kvinnan bakom disken säger på engelska, för alla som arbetar där pratar engelska oavsett om det är deras modersmål eller inte: "Sorry, we have a no tie policy here."
Ja, medlemsklubben som då är till för yrkesverksamma inom mode, konst, musik och flera andra kreativa områden har alltså slipsförbud. De menar att slipsen tillhör finans- och affärsvärlden. Man får helt enkelt inte se för företagsmässig ut inne på den här kreatörsmedlemsklubben.
Vet du vad, det köper jag verkligen. Men jag kände ändå att jag i egenskap av någon som har liksom stort tovigt hår, gigantiska stentvättade jeans och en ulltrenchcoat kommer med min kreatörsslips, att jag inte är en mäklare. Och att den skillnaden ändå bör ta sig beaktning.
Ja, det blir blankt nej för Fanny och hennes slips. De kommer helt enkelt inte in i lokalen.
Nej, men jag var så paff, vet du. Jag var så, ha? Och så kränkt. Så jag sa, men ska jag ta av den då? Och hon bara ryckte på axlarna som att så, antingen så tar du av den eller så går du härifrån.
Ja, vad gjorde du då?
Nej, jag stoppade in svansen mellan knapparna i skjortan.
Och så fick man ha det?
Nej, det vet jag inte. Sen gick jag bara in. Ja. Och så var jag skakig. Och sen avslutade jag mitt medlemskap.
Gjorde du det?
Ja, det är det.
På riktigt?
Ja, jag bara betalade inte nästa faktura.
Så det här blev utlösande faktorn?
Ja, gud ja. Det här tyckte jag inte om.
Ja, men det är förstås lite ironiskt att en medlemsklubb som är till för kreatörer inte har koll på att det är just kreatörerna som genom modehistorien uppfunnit nya oväntade sätt att bära olika typer av plagg. Jag tänker på Jimi Hendrix och Beatles. De tog ju såna här gamla husaruniformer som scenkläder. Och självaste Coco Chanel, hon klädde sig ju som fiskarna i hamnen. Och artisten Prince, han gav ju verkligen spetsblusen ett nytt sammanhang. Så betydelsen av plagg förändras ständigt. Och så är det då också för Fanny Ekstrand, för hon bär inte slipsen som en mäklare, jurist eller finansvalp.
Jag tycker att det är mycket roligare att köra en skjorta, slips, liksom, och inte ha skjortan instoppad i byxan, utan köra ett par jeans och typ flip-flops.
Ja, jag sitter alltså här mitt emot Fanny Ekstrand, och idag så bär hon då kavaj med matchande väst till sin slips. Och västen och kavajen har hon inte knäppt. Skjortan är inte heller instoppad. Du har ju slips på dig.
Självklart.
Nu, berätta om den.
Nej, men det här är en slips från Gucci, 80-tal. Den är vinröd med hästtrends.
Just det, det berömda hästtrendset.
Exakt.
Och berätta när, liksom, hur det gick till att den där hamnade i din slipsgarderob.
Nej, men det här är faktiskt en av mina första egna, som jag inte bara har ärvt eller snott från farfar. Typ.
Ja, du har liksom lånat män i din närhets slipsar sedan länge.
Absolut.
Som så här små pojkar som tar mammans klackskor, men du tog då pappas slips.
Ja, men jag kände, jag kan ju ha både slips och klackskor. Men slipsen är ju, den är ju spännande, för att den har ju verkligen kommit och gått i modebilden. För killar också. Jag kommer ihåg min pappas garderob när jag var liten. Han jobbade med IT då på 90-talet. Och då, det började ju med slips och slutade utan slips. Så att hans slipsar hängde ju till slut längst bak i garderoben. Men det var ju det finaste i hans garderob, tyckte jag. Alltså de var ju färgglada i siden, de var breda. De var ju liksom sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och jag förstod inte varför han inte hade dem på sig. Pappa, det här är ju det finaste i din garderob. Varför har du inte slips? nej men det har man inte längre. Så okej, okay, ja. Men så då började ju jag leka med dem istället. Mönstren, materialet, det fanns så mycket kul att göra med den här slipsen. Jag knöt den som en rosett, jag har haft den som skärp. Och sen så när jag kom upp liksom i 20-årsåldern och började arbeta, så var ju verkligen kostymen ett sätt att försöka se äldre ut än vad jag var. Det lyckades väl så där.
Har det varit några fler situationer där slipsen har, så att säga, kastat om narrativet, eller där det har inträffat oväntade saker på grund av att du bär slips? Reaktioner eller?
Mest reaktioner när jag bär slips får jag ju av män som är så: jaha, har du slips?
Är det okay, det de säger?
Okay. Ja, men jag tror de blir ofta lite ställda. Som att jag gått in på fel toalett, typ. Blicken landar ju oftast på slipsen först. Och sen upp. Och så ser de en tjej med stort lockigt hår. Och så, aha.
Gillar du den reaktionen?
Men jag har alltid tyckt att det är ganska kul att provocera lite lagom med kläder.
Jag har förstått det som att hela din slipsgarderob består av vintage slipsar. Men jag har också förstått att det är inte så lätt att hitta de här slipsarna, alltså även på den begagnade marknaden.
Nej, men jag tycker ju att slipsen är lite utav second hand-marknadens sorgebarn. Dels för att en slips berättar så mycket om en situation.
Mm, men varför är det som är sorgebarnet?
Alltså sorgebarnet är att de hänger någonstans längst bak i affären. Antingen så kostar de 30 kronor och är i så något plastmaterial. Eller så är det någon på den här second hand-butiken som bara stirrar sig blind på labeln och ser, om det här är en Gucci, då kan vi ta hur mycket som helst betalt för den här. Varpå ingen köper den, och så hänger den där, älskad men ja, unwanted liksom.
Du beskriver något slags okalibrerat slipsläge.
Ja, verkligen.
Och vad beror det på då?
Nej, men det beror väl på att det här inte är en accessoar som så många, som är så lätt att ta till sig, utan jag tror att många, framförallt kvinnor, men också killar, vet du, också killar, framförallt i min egen ålder, som är så, men gud, ska jag slips? Va? Och så knyter de en scarf istället, och så tycker de att det är så helt tokigt. Och så har alla på hela festen en scarf knuten. Och så vart det inte så originellt och tokigt ändå. Då hade det varit tokigare med slips.
Men tror du att det kan bero på att slipsen har ändrat sin funktion lite grann? Att tidigare så har den ju varit som en del av en kostym, alltså en klädkod, eller ja, du har slips på jobbet, eller ett måste.
Mm.
Många män har känt sig fängslade i att bära slips,
ja,
historiskt. Och nu har slipsen, nu är det så här frivilligt, så att då måste du in en kreativ process för att välja slips, någonting som vi tidigare har gjort på rutin.
Mm.
Kan det vara det?
Nej, men verkligen. Men det är så spännande det där, att det är just av hela den liksom kostymen som män bär, att det är slipsen som de har stekt. Det är slipsen som de har valt bort. Men de där tajta kostymbyxorna, de har de valt. Eller kostymskor, finns det något tråkigare? Men slipsen, det enda sättet att göra en kostym personlig, nej, den tar de bort.
Varför tror du att de gör det då?
Nej, men det är väl någonting med att det sitter tajt i halsen, och att ta loss, att lossa på slipsknuten är väldigt synonymt med att så komma hem. Det känns som den kvinnliga motsvarigheten till att ta av sig BH:n typ. Och jag antar i tidens anda då, där det är fult att bry sig för mycket, så var, är väl slipsen, representerar väl någon form av så överambitiös känsla.
Det finns ju såklart 100 olika sätt att bära slips. Men jag uppfattar det som att det vi pratar om här idag liksom är ett lite mer fritt sätt att tänka runt slipsen. Och jag undrar om du, som såklart följer hela modet och vad som händer där, om du kan se, alltså började det nu med den här YSL-visningen eller kom det tidigare? När skulle du säga att dagens sätt att bära slips kom till?
För modebilden idag så tror jag att det började väldigt mycket med Louis Vuitton Fall Winter 22.
Vad hände där?
Nej, men där tog verkligen Nicolas Ghesquiere, han tog den här vuxna slipslucken och blandade den med hur, alltså inspirationen var hur ett barn kliver in i en vuxens garderob och går loss. Blandar randiga rugbytröjor med slipsar, blandar en klänning med skjorta och slips- kör ett par alldeles för stora byxor, vit skjorta och en blommig slips som liksom inte har sett dagens ljus på 40 år tillsammans med en stor skinnjacka. Alltså slipsen vart så lekfull i den visningen och jag tror att det var bara början.
Den här visningen som Fanny såg, det blev någon slags startskott eller inspiration också för Fanny att använda slipsen på helt nya sätt.
Jag tycker ju om att sätta slipsen i ett sammanhang där den heller aldrig har varit. Som skjorta och slips till en minikjol. Det är ju väldigt kul att mismatcha skjorta och slips. En mismatch skulle kunna vara en röd slips till en brunrutig skjorta till exempel. Eller en blå vit rutig skjorta tillsammans med en mörkblå prickig slips. Sånt som liksom bara total clashar.
Du, ditt intresse för slipsar, det hänger kanske ihop också med ditt intresse för kostymer. Jag vet att du köper vintage kostymer som du lämnar in till skräddaren eller syr om själv. Berätta om det.
Men om vi tar kvinnligt versus manligt mode så tycker jag ju att det är störigt hur mycket mer välsydd en kostym för en kille är än för en tjej. Om man går in på vilken svensk kedja som helst som har både killkläder och tjejkläder har alltid herrkostymen innerfickor och knappar som inte tjejkavajen har. Varför då? Som att vi inte vill ha mobilen i en innerficka istället för en ytterficka. Så därför har jag köpt mycket herrkostymer för att jag tycker att de är bättre gjorda.
Men du är också besatt av skjortor?
Ja.
Ja.
Kondissör
och samlare.
Exakt.
Och det är en speciell typ av skjortor som du gärna matchar upp med slipsen då?
Nej, men även skjortorna hittar jag ju vintage. Mycket 70-tals skjortor. Gärna från någon form av myndighet. Alltså amerikanskt. Då vill jag ju ha riktigt stora snibbar på mina skjortor. Som taxöron. Som de blåser upp i ansiktet på mig när jag går. Det har verkligen hänt.
Och vad är upprinnelsen till den här förblässen för att kragen ska vara så tilltagen?
Men jag tror att det är någon form av aggression, aversion mot de här super, super små kragarna som alla killar på min student hade. Så tajta skjortor med lite elastan i som är liksom skräddarsydda så att de sitter konstigt tajt i ryggen och så har de den där lilla kragen som så håller i sig för glatta livet.
Du är emot små kragar på skjortor. Ja.
Ja, verkligen. Alltså 70-talet kom med en väldigt kul kostymtradition tycker jag. Där gick man ju verkligen utanför boxen när det gäller kostymer. Om vi tar 60-talet som var extremt grått, beige, allt man skulle ha hatt. Och så kom ju 70-talet och bara så totalvände.
Ja, men hur var slipsen på 70-talet?
Slipsen på 70-talet var ju bred och så var den ju väldigt, väldigt mönstrad. Och till det skulle man ju gärna ha en skjorta med riktigt stora snibbar. Den skulle vara i någon kul färg.
Så det var en större lekfullhet med 70-talets slipstraditioner?
Exakt. Och sen så, det jag har gjort idag då till exempel, är tagit inspiration från 70-talet. Men med en mer modern färgpalett.
Slipsens historia, ja, den är faktiskt lite rörig. Tydligen så ska ju romerska krigare ha burit någon slags tygremsor runt halsen. Men vad det är slipsar? Ja, sen har vi de här kroatiska soldaterna på 1600-talet. Och de ska då ha haft väldigt snygga skarfar runt halsen. Ja, det tyckte i alla fall fransmännen som blev inspirerade och själva började knyta sina skarfar likadant. Och när den här trenden spred sig till England så började man då kalla det för kravatt. Kravatten är ju typ slipsens äldre släkting. Men kvinnor då? Den franska författaren George Sand, känd för sitt intresse för just herrkläder, skulle ju självklart ha slips. Hon lyckades ordna specialtillstånd från franska polisen för sin slips. Och på 1800- och 1900-talet så var det faktiskt många kvinnor som gillade att bära slips, men då ofta ihop med en kjol för att ta ner det maskulina lite grann. Men Marlene Dietrich, hon fimpade kjolen och tog tillbaka kostymen och slipsen. Och än idag så är ju hon en av våra stora slipsikoner.
Nej, men historiskt finns det ju många ikoniska slipsbärare, kvinnor då. Jag tänker ju framförallt på Greta Garbo, som ju var väldigt, väldigt tidig med slips.
Och slokhatt.
Och slokhatt. Ja, men och hela den här androgyna looken var ju hennes grej verkligen. Annie Hall, ikonisk. Diane Keaton, Mother.
Hur är det hon gör då som du gillar?
Nej, men hon får ju verkligen till slipsluckan på det här lekfulla sättet. Där hon tar sig inte an sin slipsluck på ett sätt som en man gör, utan mycket mer som en kvinna. Så hon väljer byxa, hon väljer skjorta, hon väljer väst, hon väljer slips. Alla de här grejerna är fina, separat och inte tänkt att tillhöra en look. Det blir liksom inte en look i symbios, utan det blir uttrycksfullt. Sen så Bianca Jagger, också en av mina favoritslipsbärare. Hon på 70- och 80-talet gjorde ju kostymlucken och slipslucken extremt bra. Hon fick ju till det där feminina och maskulina.
Och hur matchade hon den, eller?
Nej, men då, hon hade ju stora axlar. Kavajer med breda slag, det är ju också en sån grej. Breda slag är, tycker jag ju, att man får en otroligt fin silhuett av, trots att det kan vara ett manligt plagg. Den spelar lite på timglasformen, den naturliga timglasformen som finns där. Och ja, det är smickrande helt enkelt. Och sen, Yves Saint Laurent. Både hans sätt att bära slips, men också sättet som han klädde sina musor i kostym och slips är ju ikoniskt. Det finns ju en väldigt rolig historia med en av hans musor då, som skulle gå in på en bar i New York, blir stoppad i dörren för att hon har på sig kostym. Det hon gör då, och det här ångrar jag ju att jag inte gjorde när jag blev stoppad, men hon tog ju av sig byxorna då och sportade bara kavajen som miniklänning. Ikoniskt.
Trosor och kavaj.
Ja. Och då kunde de ju inte säga någonting, för då hade hon ju på sig en miniklänning. Och det här var ju 60-talet, så miniklänningar var ju, det var man ju van vid.
Ska vi inte nu ändå ta oss tillbaka till den här incidenten på medlemsklubben för kreatörer? Alltså, du fick aldrig en impuls att förklara för den här personen i receptionen att nej, men jag bär slipsen på ett kreativt sätt, eller jag är kreatör, eller kolla här, har du inte sett den här modevisningen från Louis Vuitton, eller fick du inte någon impuls att bita ifrån?
Så tanken slog mig inte just där och då, för att jag blev ganska paff. Vet du att jag aldrig som kvinna blivit tillsagd vad jag ska ha på mig eller inte? Så att det var så, men gud, nu händer det här mig. Och det är inte för att jag har på mig en för kort kjol, det är för att jag slips.
För dig är liksom inte slipsen en, den symboliserar inte affärsvärlden.
Nej, den gör ju inte det. Det där tycker jag är spännande också, för att idag är det ju ganska få som faktiskt gör stora affärer i slips på samma sätt. I alla fall i min generation, jag är född på 90-talet. Och det är ju en väldigt liten klick av oss millennials som går till jobbet och så close deals i slips. Om man tänker på hela Silicon Valley looken som är mycket vanligare egentligen. Så att det som hade varit mest outrageous är ju att förbjuda t-shirts. Alltså förbjud t-shirt och overshirt om ni vill passa er för business. Och låt oss kvinnliga slipsbärare sitta i baren.
Men vill du att fler kvinnor ska börja bära slips, eller vill du fortsätta vara ensam om den här stilen?
Jag vill verkligen att fler ska bära slips. Jag vill att fler killar ska bära slips också.
Så du blir glad när du ser någon annan slipsbärare?
Absolut.
Om du träffar någon annan kvinna som bär slips, kan det bli ett sånt litet hej då? Eller?
Ja, men verkligen. Nej, men jag upplever ju också att många på sociala medier faktiskt frågar, vart köper du dina slipsar?
Och vad säger du då?
Statsmissionen.
Men är den här för att stanna nu då?
Alltså, i modebilden, så som populärkultur ser ut idag, så är den väl kanske inte någonting som vi kommer att se på alla runways kommande säsongerna. Men
jag tror att den kan bli bränd av att den är så på tapeten nu, att den kan bli bränd av det.
Ja, men inte på det stora hela. Alltså, om vi tänker på kostymen, tänk hur kvinnor bar kostym för 15 år sedan. Det var ju corporate-kvinnorna. Det var ju verkligen inte någonting som man tänkte sig att en kvinna i 30-årsåldern har på bröllop i en trevlig färg. Och jag tror att slipsen gör den resan också. Från att nödvändigtvis behöva vara någonting som man tar ställning till, till att faktiskt vara en accessoar som man känner sig snygg i. Och som är snygg. Alltså jag känner att jag återkommer till att slipsen är snygg. Men den är ju, den har ju något.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Alldeles strax ett nytt avsnitt av URs podd Fabriken. Och efter två nyheterna, Ekonomiakuten.
Om man står i begrepp att starta eget företag. Man har en affärsidé, en affärsplan och kanske en budget. Men vad är bäst? Enskild firma eller aktiebolag? Måste man ha hjälp med pappersarbetet? Och hur fixar jag tjänstepensionen till mig själv? Ja, det är såna här saker som vi har fått frågor om. Och det ska vi ta upp i det här avsnittet. Till min hjälp har jag pensionsnyheternas Mikael Nyman. Hej!
Hej!
Och hej Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet.
Hej!
Första mejl kom från Tarik och lyder så här och är också anledningen till att vi satte igång med det här avsnittet. Maja nämnde i ett avsnitt att hon är frilansare. Kanske ett avsnitt om det vore nyttigt och bra. Jag undrar till exempel om man ska starta enskild firma eller aktiebolag, som i mitt fall. Jag är it-kunnig och har nischad kunskap och är varslad. Vad säger ni? Bör jag starta EF eller AB?
Ekonomiakuten med Maja Åström och gäster efter två nyheterna här i P1. Och nu ett nytt avsnitt av URs Fabriken.
I tisdags förmiddags plingade det till i min telefon. Det är ett pushmeddelande från en av kvällstidningarna. Just nu, Stefan Löfven lämnar Facebook. Det blev ett klick på artikeln där jag läser, med försiktighet eftersom det var den 1 april, att Löfven tar farväl av Meta. På sin egen profil har Stefan lagt upp en bild på ett tänt stearinljus och skriver: nu är det slut med mitt deltagande på Facebook. Jag kan inte längre vara delaktig i eller vara med och stödja medieplattformar som bidrar till att undergräva demokratin. Medveten om att många goda krafter finns här vill jag samtidigt säga, tack alla vänner. Vi träffas i andra sammanhang. Så länge du finns med här, gör ditt bästa för att stå upp för det goda. Stefan. Och faktum är att den för detta statsministern inte är ensam om att överge en av de stora sociala medieplattformarna.
I'm doing a social media boycott from Twitter.
The most impactful thing we can all do is leave and boycott Meta and X.
Runt om på internet går det att ana en rörelse som växer sig starkare. En grupp människor som drömmer om en ny digital mötesplats. Anledningarna till att man längtar bort varierar. Vissa vill lämna för att bli fria från algoritmstyrda flöden, medan andra, likt Stefan Löfven, gör det av principskäl. Kopplade till en ökad kommersialisering eller policies som man upplever är odemokratiska.
No more clicks, no more engagement, no more money in Elon Musk's pockets.
Boykott ligger i tidens anda. Men vad är egentligen alternativet till de stora techjättarna? Och hur realistiskt är att privatpersoner och företag kommer att lämna de plattformar där alla ens kontakter finns för att börja om någon helt annanstans? Det ska vi försöka komma fram till i veckans avsnitt av Fabriken, där vi har bjudit in Måns Jonasson från Internetstiftelsen och Irena Påskär som är journalist och sociala medier-kännare. Välkomna hit.
Tack.
Tack, tack.
Hur reagerade ni på Stefan Löfvens beslut om att lämna Facebook?
Med bestörtning. Nej, det här är faktiskt första gången jag hört talas om det. Men jag är inte jätteförvånad över att det sker. Men det var väldigt högt tonläge i den där posten, var det inte det?
Mm, det var tänt ljus också.
Det var drama queen-vibbar, både från honom och de som pushade ut den här nyheten.
Men kan ni förstå honom?
Ja, jag kan fatta.
Jag vet inte hur aktiv var Stefan Löfven på Facebook under tiden som har lett upp till det här beslutet.
Ja, men bojkott ligger ju som sagt i tidens anda. Inte minst när det kommer till att bojkotta amerikanska företag, oavsett om det gäller sociala medier, plattformar eller elbilar. Vad är era tankar kring det?
Ja, får man börja med en liten tidsresa? Om man minns en tid innan iPhonen och innan Facebook och innan Google, så hade vi ju ett internet som var väldigt distribuerat. På 90-talet hade vi, man skulle kunna kalla det för distribuerade plattformar. Så som internet är designat och tänkt från början, så ska vem som helst koppla upp en dator och kunna komma åt alla andra datorer på internet. Så är e-post designat. Det finns inte en e-postleverantör, även om det känns så ibland, eftersom nästan alla har sin e-post åt en stor amerikansk leverantör. Men det finns massor, och vem som helst kan sätta upp en ny e-postserver idag och börja prata med alla andra. Så vi har ju gått från ett väldigt distribuerat nätverk till ett väldigt centraliserat nätverk, där alla kommunicerar på några få plattformar som ägs av några få personer. Om man går tillbaka till 90-talet, då hade vi mobiler från finska tillverkare som Nokia eller svenska tillverkare som Ericsson. Vi hängde kanske på Lunar Storm, vi hängde på Skunk, vi hängde på andra svenska sociala medier. Och sen kom de här amerikanska plattformarna i mitten på 00-talet och var så pass bra att de lockade över väldigt många användare. Det var väl ingen som tänkte då, som jag kan minnas i alla fall, att oj, nu lägger vi alla ägg i samma korg, allting är amerikanskt. Utan det har ju bara blivit som det har blivit. Så vi har ju gått från ett väldigt distribuerat nätverk till ett väldigt centraliserat nätverk där alla kommunicerar på några få plattformar som ägs av några få personer. Mm. Och det tycker jag ur en liksom internetsynpunkt är en dålig utveckling. Så det är väl bara bra om vi börjar fundera på hur vi kan vända det.
Nej, men jag håller med, och jag tycker att det är en väldigt sund diskussion, och att det är bra att människor får lära sig mer och får upp ögonen för hur hela den här industrin hänger ihop och vilka som äger den. Men sen kanske bojkotten i sig inte påverkar så mycket, men en viktig diskussion alldeles oavsett det.
Mm. Men Irena, vad tänker du då? Vad är det som gör det så svårt att lämna de här plattformarna?
För mig personligen är det kopplat till mitt yrke. Det gör det svårt. Så är det nog för många av oss, även de som lyssnar. Men generellt så är det också svårt, för att jag upplever i alla fall att det finns en allt mindre skillnad mellan offline och online i livet. Mm-hmm. Och jag lever stora delar av mitt liv, stora delar av mitt sociala liv, hur jag handlar, hur jag tar del av kultur, vilken musik jag lyssnar på, vad jag läser, är kopplat på olika sätt till plattformar. Alltså inte bara sociala medieplattformar, men det kan ju vara Amazon eller YouTube eller Spotify. Och att bryta med det, alltså mitt liv skulle bli otroligt fattigt om jag, för att göra ett politiskt statement, skulle bryta med det. Jag skulle ju förlora liksom halva mitt liv på ett sätt. Och det tror jag blir kännbart, att man kanske förstår hur mycket man är där just när man försöker börja backa undan. Jag har en kompis som avslutade ett musiktjänstkonto, och efter 2 dagar så aktiverade han det igen. Mm. För att han var så här, men det går inte.
Mm. Vi ska ju återkomma lite senare i programmet till det här med alternativ till hur det ser ut just idag. Men jag tänker, för en vecka sedan så gick ju Meta ut och sa att de ska börja återgå lite mer till originalflödet. Alltså så som vänlistan såg ut innan, med inte så mycket reklam och inte så mycket så här random inlägg och grupper och så vidare. Det här kommer att kosta $14 i månaden, meddelade de. Just den här trenden då, att gå tillbaka till originalet. Vad tänker du, Måns, kring det? Varför händer det just nu?
Men det är ju kanske för att man har skruvat de här algoritmerna lite för långt, så att användare har reagerat över att innehållet de får inte längre känns som det innehållet man en gång signade upp för. De flesta av de här tjänsterna som Facebook eller Twitter eller Instagram började ju mycket mer organiskt. Man gick med på tjänsterna för att man ville ha koll på vad ens kompisar gör, man ville se gulliga bebisbilder från syster, alltså den personliga kopplingen. Och sen började man gilla sidor kring tjänster och företag som man brydde sig extra mycket om. Men någonstans längs vägen så har i alla fall mina flöden blivit nästan helt kommersialiserade och helt försvunnit den personliga vinkeln. Jag får ju leta i mitt Facebook-flöde nu för att hitta en post från en vän. Och så det är klart att användarna har nog reagerat med, det ser vi i vår undersökning Svenskarna och internet, att folk väljer ju faktiskt att lämna, precis som Stefan Löfven, kanske inte av principskäl utan för att de är uttråkade. Det är inte så kul längre.
Nej, men så varför väljer man då att ta betalt för det? Jag fattar ju såklart att man vill tjäna pengar, men jag menar, om det nu är så att efterfrågan är som så att man vill ha mer
Jo, men det är klart att om flödet består av 90% sponsrade inlägg som Meta kan ta betalt för, och så ska man minska det till 50% sponsrade inlägg. Någonstans ska ju de där pengarna som då försvinner i reklamintäkter ska ju de tas in. Det här är nog en race to the bottom, tror jag, för Meta. Liksom skeppet har seglat, de är passé. Det finns väldigt få gamla tjänster på internet som har lyckats återuppfinna hjulet och liksom bli populära igen. MySpace har väl försökt, vadå, 3-4 gånger att komma tillbaka. Det är svårt, jättesvårt. Så jag tror att det handlar nog nu om att krama ut det sista som går ur de här tjänsterna.
Mm. Vad är det då som vi romantiserar kring när det kommer till hur det var förr?
Men det är väl någon typ av autenticitet. Om man kollar på Instagram till exempel från början, så var det ju väldigt så. Man hade ett filter på, man försökte ta ett vackert foto. Alltså det fanns till och med någon liksom slags konstnärlig ambition i de här plattformarna. Samma med MySpace. Det var liksom, det handlade om musik, det handlade om bild, det handlade om mode. Det kan jag sakna. Men det var också, och för min generation, jag är född på 90-talet, för min generation blev det ju också verkligen ett sätt att umgås och att prata med varandra. Och det har ju flyttat tillbaka till chattforum. Man skriver ju inte på varandras väggar längre, och inte så mycket kanske på X heller, öppet eller i kommentarsfält, utan man kommunicerar ju via privata meddelanden. Men det är klart att det var mysigt den tiden när man skrev privata meddelanden fast alla såg det liksom, så att man kunde tjuvkika lite.
Mm. Gud, brukar ni också få ta fram skämskudden varje morgon när ni öppnar upp er Facebook och ser vad ni har skrivit för 15 år sedan?
Ja.
Ja, du tänker på de där throwback, de där, så, ja. Ja, det är lite jobbigt. Ja.
Men det vittnar ju ändå om den här stora förändringen.
Ja, men de här plattformarna har gått från att vara personliga till att bli mindre och mindre personliga. Jag tycker Facebook, de personliga poster som jag ser idag, det känns ju mer och mer som LinkedIn. Mm. Och jag känner att jag själv också använder det mer. Skriver lite om liksom saker jag gjort i jobbet eller viktiga händelser. Inte alls de här ganska roliga, meningslösa personliga betraktelserna som jag tror att var det som gjorde Facebook roligt från början. Mm.
Hur beroende är vi då av big tech, alltså de här stora teknikjättarna som dominerar?
Ja, om man ska titta i ett större perspektiv så är vi jätteberoende av ett fåtal amerikanska företag. Med Amazon i spetsen som har datacenter och datahallar och datatjänster som används av extremt många företag över hela världen. Men om vi tittar på oss som privatpersoner, så har de flesta, de använder bara Google för att söka. De kanske bara har Google för sin mail. De kanske bara använder Google för karttjänst och så vidare och så vidare. Vi är väldigt, väldigt beroende av några få amerikanska företag för väldigt, väldigt stor del av vår vardag. Någon gång för något år sedan så gick Facebook ner i 24 timmar och alla Metas tjänster slutade funka. Och det blev ju panik i den yngre delen av befolkningen, därför att det här är den kanalen man har för att meddela sig med varandra. Vi kan ju sitta här och liksom prata om Facebooks wall och Instagramflödet, men liksom Facebook Messenger, Instagrams chattfunktioner, det här är ju det enda sättet som många, framförallt yngre, har att meddela sig med varandra. De har inte varandras telefonnummer, de har inte varandras adresser. Så att man ska inte liksom tänka fel här. Visst, de här sociala medieflödena, om vi tänker på dem som det här med att vi delar med oss på bilder av vår frukost, det är ju en funktion. Men den här mänskliga kommunikationen, vi har ju lagt alla våra ägg även där i den korgen.
Året är 2004 när den 19-åriga tech-entreprenören Mark Zuckerberg börjar välkomna medier in till sin studentkorridor på Harvard-universitetet.
I'm here in Palo Alto, California, chilling with Mark Zuckerberg of the Facebook.com.
Hans rum rymmer på centimetern, en 90-säng, ett skrivbord och en fåtölj. Smått för en utomstående blick, men där och då är det allt han behöver. Året innan har han lanserat sajten Facebook som ska fungera som en mötesplats för college-studenter runt om i USA.
How big do you think your product or your service is?
When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. And now we're at 100,000 people, so who knows where we're going next.
Och här i Sverige har vi fyllt upp med vårt. Här samlas svenska ungdomar på plattformar såsom Lunarstorm, Bilddagboken och Playahead. Där man kan få sitt sociala behov mättat genom att chatta med vänner, läsa varandras dagböcker eller ladda upp fotoalbum. Men när svenskarna får nys om Facebook runt 2006 dröjer det inte länge innan användarna förflyttar sig till den nya mötesplatsen utan landsgränser. Så det som började som ett projekt i en ung students sängkammare växte sig snart större och Mark Zuckerberg blev en av internets mäktigaste män. Men säg den lycka som varar. Nu är det alltså hans plattform som folk lämnar för att hitta nya alternativ. Ja, men så vad finns det för goda skäl att lämna?
För mig har ju den här liksom sammanväxten som man ser globalt, men nu främst i USA, där den politiska makten är väldigt, väldigt tätt kopplad med techjättarna. Den om något oroar mig och skulle få mig att bara vilja lämna allt.
Vad tänker du, Måns, om det Irena säger?
Ja, men jag tycker det är precis som hon säger, att det tecknen, allting pekar ju på att de stora oligarkerna i USA som äger de här plattformarna kommer närmare och närmare Vita huset. Några av dem sitter till och med i Vita huset. Och det är klart att när vi ser den utvecklingen i andra länder, när vi har sett det i Kina, så har vi reagerat jättestarkt. Vi tycker inte att det är en bra idé att TikTok kanske kan kontrolleras av kinesiska staten, för att då det är inte nog med att de kan samla in data och de kan också använda sina plattformar för att via algoritmerna prioritera innehåll som gör oss kritiska till våra egna politiker och våra egna nationsdata och så vidare. Och de tankarna måste vi nog börja tänka kring amerikanska plattformar också nu. Det är en tanke som hade varit helt främmande för bara 4-5 år sedan, men som vi nu tyvärr måste ställa oss en ganska obehaglig fråga. Är vi helt främmande för, tror vi att det är helt omöjligt att den här amerikanska administrationen väljer att analysera data från de här plattformarna för att skicka upp innehåll som gör oss mera kritiska till våra egna politiker till exempel? Jag är inte det. Jag tror att det absolut ligger i tangentens riktning att det kommer börja ske. Och då måste vi kanske fundera på om det är så klokt att vi har all vår kommunikation där.
Och i svenska valet så Försvarshögskolan släppte nyligen en rapport som visade att var femte inlägg på X eller Twitter var bortgenererat, som hade med valet att göra. Mm. Så även om det inte sker liksom från den absoluta politiska toppen, så används ju fortfarande de här tjänsterna med väldigt billiga, väldigt lätt manipulerade medel för att få oss att skifta. Och det där tror jag att man måste vara väldigt medveten om. Och som sagt, precis som hon sa, det som vi har alltid sagt om TikTok och Kina håller ju på att hända nu. Men jag tycker att debatten i Sverige och i andra länder ibland stannar vid att så, vi borde vara med våra barn eller vi borde läsa eller dansa istället för att sitta på TikTok. Liksom. Det ter sig mer och mer som ett lyxproblem kontra det som faktiskt håller på att hända.
Mm. Så vi på Internetstiftelsen och andra liksom organisationer i Sverige och i Europa och i USA för den delen har varnat för den här utvecklingen ganska länge, men vi har varnat lite för döva öron, för det har varit ganska, ska vi säga, teoretiska risker. Och nu visar det sig att det kan gå väldigt, väldigt fort. Vi har pratat om i säkert 2 decennier om att vad kan din data som samlas in, vad kan den användas till? Och så har man haft väldigt, väldigt teoretiska case. Ja, men det skulle kunna vara så att din data hamnar hos en stat som vill dig illa, och då kan de använda den för att förfölja dig. Så som vi har sett att det funkar till exempel i Ryssland, i Iran, i Kina. Men det som är nytt nu och det som gör att det känns extra obehagligt att prata om det här, det är att det plötsligt känns som att det är möjligt i vår största handelspartner och vår numera militära partner USA. Det är det som gör det här så svårt, för att nu har vi gjort oss extremt beroende av amerikanska kommunikationskanaler. Och vad är det som säger att Trump inte beordrar Zuckerberg att stänga av alla sina kanaler i Europa som en del i ett handelskrig? Det skulle mycket väl kunna hända, och de skulle mycket väl kunna tänkas göra det. Mm. Så ur ett beredskapsskäl, ur en europeisk liksom självbevarelsedrift och ur en svensk självbevarelsedrift, så måste vi börja titta på alternativ. Sen är det jättesvårt. Jag är den första att tillstå att jag är minst lika beroende av amerikanska tjänster som alla andra. Men vi måste åtminstone orka och våga tänka tanken.
Så vilka är de alternativen då?
Idag skulle jag säga att det inte finns några. Det finns inga rimliga alternativ i alla fall. Det finns ju Blue Sky och det finns Mastodon och det finns en del försök till att skapa nya sociala medier. Men jag skulle säga att det finns ingenting som idag kan ersätta Instagram eller kan ersätta Facebook eller kan ersätta Google och så vidare. Vi är inte där än.
Och varför skulle det inte också vara utom kontroll om 5-10 år? Alltså alla de här stora techjättarna har ju också haft, eller i alla fall kommunicerat, goda demokratiska intentioner från början och startat ur en väldigt så demokratisk, liksom ett demokratiskt liberalt synsätt om att internet är för alla.
Mm.
Ja, visst. Men är det då en folkstyrd mötesplats vi suktar efter, eller vad är det vi vill åt?
Jag tror användarna suktar inte efter något alternativ. Användarna är ganska nöjda med plattformarna som de är. Så jag tror att det är lite som, jag kommer ihåg när jag hörde talas om sån här vegetariskt kött för första gången, som nu finns överallt och man kan äta. Och de som startade det första varumärket, som jag inte säger här som det är public service, deras mission var ju att vi kommer inte vara nöjda förrän den här vegetariska hamburgaren smakar bättre än en kötthamburgare. För först då tror vi att användarna, alltså köttätarna, kommer att välja vårt alternativ. Och jag tror att det är det vi måste se här också. Det måste komma nya plattformar som är bättre, som erbjuder någonting som de gamla plattformarna inte erbjuder. För det tror jag faktiskt är på riktigt det enda sättet som vi användare kommer att rösta med fötterna. Att faktiskt göra det valet.
Ja, och det tycker jag är väldigt intressant, för att det som kommer nu är ju också mycket som känns som typ en kopia av Twitter eller en kopia av Facebook.
Ja. Och vi är så pass inlåsta i de här plattformarna, så det är ju ganska jobbigt att byta plattform. Om jag ska byta från, om jag har tusentals följare på mitt Twitterkonto och så ska jag byta till Blue Sky, så får jag börja från noll. Det är ju superdeppigt. Jag förstår att folk tycker att det är jobbigt. Och här har ju EU försökt att lagstifta med DMA och DSA, som är två lagpaket, där man bland annat säger att man vill att, precis som vi en gång gjorde med mobiltelefonnummer, om man är tillräckligt gammal så vet man att när man skaffade ett mobilabonnemang så var numret fast hos operatören, så man ville byta operatör. Och det gjorde man för att få en billig telefon. Då fick man också byta nummer, vilket var jättejobbigt. Sen så lagstiftar man om nummerportabilitet, och idag så tänker vi inte ens på det. Så vill EU göra med de här sociala mediejättarna också, att oavsett vilken tjänst du använder så ska du kunna kontakta alla andra på alla andra tjänster. Precis som mail fungerar till exempel. Mm. Bara för att jag har Gmail betyder inte det att jag inte kan mejla någon som har mail hos Telia. Det vore jätteknasigt.
Just det.
Men om någon anledning så accepterar vi det i sociala medier. Så kan vi få en kombination här av reglering, lagstiftning som hjälper oss användare att bli portabla, och nya, bättre plattformar som faktiskt lockar oss med en bra produkt. Inte bara, hej, vi är inte imperialistiska, för det tror inte jag räcker.
Europeiska alternativ, finns det?
Men det svåra är väl att jag vill ju säga att jag önskar det, men jag skulle ju sakna också det globala som ändå finns. Jag vill ju kunna följa alla amerikanska kändisar och tidningar och liksom lyssna på den musiken och så. Jag har liksom lite svårt att se, då måste ju det vara så bra att resten av världen, den svenska produkten måste då vara så bra att resten av världen också vill använda den. Och det är klart att det kan hända. Vi har ju liksom framgångsrika svenska exempel, men den här marknaden är liksom otroligt svår att penetrera och kräver enorma resurser, och jag är inte expert på det, men jag har väldigt svårt att se vilken typ av människor med vilken typ av backning som skulle kunna starta något sånt idag.
Jag tror vi har ett gyllene tillfälle just nu, för att de här företagen som har de stora tjänsterna, de är giganter, och det brukar vara jättesvårt för giganter att innovera. Mm. Och här finns nu finns plötsligt finns ett behov. Nu finns en massa användare i Europa som vill lämna de amerikanska plattformarna. Alltså finns det ett kundbehov. Och det finns liksom att de stora plattformarna kanske är trögrörliga. Om jag vore miljardär i Europa så skulle jag just nu satsa mina pengar på att utveckla alternativ, bättre alternativ till de här plattformarna. Så att ge det ett år eller två så tror jag kanske det kommer dyka upp plattformar som är bra, bättre och mindre totalitära.
Men det är så intressant, för att nu kanske det måste vara då en miljardär som gör det, medan framgångssagan Zuckerberg är så en kille i en källare. Mm. Och det har ju på något sätt försvunnit från den här arenan, vilket också är lite så nostalgiskt tråkigt. Just det. Liksom. Det finns ju en bild av hur det här började liksom med YouTube och så, som jag har lite svårt att se idag, men vem vet?
Jag tror att det kan hända igen. En riktigt bra tjej som sitter och kodar hela nätterna och kommer på något riktigt, riktigt smart och bra. Sen så fick ju Zuckerberg pengar ganska snabbt för att skala upp, och det är ju det man behöver. Men precis. Har man en bra produkt, kommer man idag och kan pitcha en superbra produkt som redan funkar och finns och som folk vill ha, då tror jag det aldrig varit lättare än just idag att få pengar för europeiska investeringar. Så att jag hoppas och tror att om vi ses igen om två år så har vi andra svar på de här frågorna.
Men jag har en annan fråga apropå det här då, och det är det här med vår konsumentmakt. Alltså vad har vi för konsumentmakt egentligen?
Ja, vi kan ju välja att lämna de här plattformarna. Det kommer med en ganska stor personlig kostnad, för det blir väldigt jobbigt. Man måste börja om och skaffa nya kontakter över. Man måste hitta, man kanske måste höra av sig till alla ens vänner och fråga, vill du också byta plattform? För att idag kan man ju inte kommunicera mellan plattformarna. Men det är klart att vår makt ligger ju ändå, det är ändå, utan oss finns det ju ingen produkt. Mm. Så är det ju. Men inlåsningen i de här plattformarna har gjort att vår konsumentmakt har blivit orimligt begränsad, skulle jag säga.
Och det krävs ganska stora mängder användare som ska flytta sig för att det ska ge någon effekt. Men för sin egen skull så kan man ju såklart göra det. Men jag skulle tycka det var alldeles för jobbigt, tyvärr.
Jag tror att det är möjligt. Jag tror att de här plattformarna växer ju dag för dag. Ganska långsamt, och så plötsligt händer någonting och så är det många som lämnar en dag eller två. Men utvecklingen går ju åt det hållet, och det finns säkert någon form av kritisk massa. När det gäller alternativen så vill du till att några av de här största kontorna, kändisar och liksom politiker, att de lämnar och börjar använda andra plattformar för att informera. För
då Stefan Löfven.
Stefan Löfven. Om han öppnar ett konto på någon svensk sociala medier, kanske alla följer med.
Vår early adopter.
Ja. Ja, men lite det är det ju, att det ska upp en kritisk massa på de här tjänsterna för att vi andra ska vilja dit.
Men där blir jag så cynisk också, för jag tänker ju då på alla de här influencers, personerna, opinionsbildarna på apparna, och de lär ju inte flytta eftersom de så gärna vill ta emot kapital från diverse betalda samarbeten. Är det realistiskt?
Vi har byggt en jobbig situation. Mm. Det är så är det.
Alltså jag bara tänker, det var ju ett antal år sedan nu som Taylor Swift lämnade Spotify i protest.
Ett tag.
Ja. Och inte ens det funkade ju för att dra över folk till den här andra tjänsten.
Nej, hon fick väl backa rätt snart.
Ja, hon fick ju backa liksom, för att det funkade inte. Ingen följde med. Jag kommer inte ihåg vad det var för tjänst hon gick till. Men det här har ju, till och med liksom de mäktigaste har ju försökt liksom, lämna och dra med sig och göra ett statement. Till och med för dem är det svårt.
Mm. Vi har varit lite inne på det tidigare. Det finns ju många företag som är beroende av de här stora plattformarna för att nå ut. Är det någonting problematiskt, tycker ni? Myndigheter, jag tänker.
Ja, alltså det blir ju problematiskt om man inte har ett val, och det gör ju myndigheterna beroende av de techjättarna, och vi är beroende av myndigheterna. Men det finns ju också positiva aspekter av det här, att det, i tider av liksom kris och krig så går det att kommunicera med användare på ett annat sätt, med användare som inte lyssnar på radio, som inte kollar på tv, på public service. Det kan fungera bra för viktiga informationskampanjer för att motverka misinformation och desinformation. Men det finns ju också en nackdel. Så det är verkligen både och. Men när vi nu ändå alla är på de här plattformarna, då tycker jag ändå att det finns en poäng i att till exempel myndigheter och medier hittar ett bra, alltså optimera sitt sätt att använda de plattformarna. För att det skulle ju vara konstigt om de inte var där alls när alla medborgare är där. Och det här vet jag att det finns liksom en debatt om, och på ett principiellt plan kan jag ju tycka att det är ju synd att vi har hamnat i den situationen. Men nu är vi här, låt oss göra det bästa av det.
Jag håller med Irena till 100%. Jag brukar alltid rekommendera alla kommunikatörer att finnas där användarna är. Det är liksom den enda lösningen idag, och det är på många olika plattformar. Sen kan man ju kanske lägga extra krut på plattformar som man vill ska växa och där man tycker att man har bättre förutsättningar för framtiden. Man kan nog inte lämna plattformar där man når medborgare. Så att, och det är ju igen, nu har vi satt oss i den här korgen. Nu får vi åka den. Det bästa vi kan göra är väl att börja planera för framtiden och se till att vi diversifierar, att vi inte är lika beroende av de här plattformarna om 10 år som vi är idag.
Mm. Och med de orden, hur optimistisk eller pessimistisk ska man vara?
Men jag är mer optimistisk efter att ha lyssnat på Måns idag. men jag är, lite som jag var inne på, jag är orolig för den här liksom supertoxiska kombon politik och techjättar. Och där tror och hoppas jag att vi ändå kan, att det kommer bli förändring. Men där är jag lite pessimistisk faktiskt.
Ja, jag faktiskt svänger lite fram och tillbaka för mig. Hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt att ja, Europas överreglering är ett problem för innovationen i Europa. Och nu plötsligt känns den här regleringen som en ganska bra idé när man ser vad som händer. Så att, ja, men alltså, om jag får bli lite så där internetpatriotisk så tycker jag att internet är byggt för att alla enheter ska kunna kommunicera fritt med varandra. Och så länge vi har ett öppet och fritt internet så finns alla möjligheter att bygga nya tjänster som konkurrerar ut de gamla så länge de är bättre på något sätt. Och jag är övertygad om att internet överlever det här, även om vi behöver kämpa lite för att det ska bli så.
Oj, nu blev jag också optimistisk. Ja. Märkte jag.
Gud. Så skönt.
Ja, men okej. Vi får väl stänga igen då, fabriken, för den här veckan. Tack så himla mycket för att ni kom hit, Måns Jonasson från Internetstiftelsen och Irena Påsar, journalist och sociala mediekännare.
Tack!
Tack!
Och tack till dig som lyssnar på oss här i fabriken. Det är kul att ha dig med. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka ett mejl till fabriken@ur.se. Vi som har gjort programmet den här veckan är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Klipp gjordes av Ninni Westin och Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Och jag som programledare heter Emily Roslund. Hej då!
Det här är ett program från UR.
För Ambedkar var en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen.
Vet du vem som var de oberörbaras ledare och som la grunden för Indiens konstitution?
Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamna i den här rollen.
Lyssna på Bildningsbyrån om Bhimrao Ramji Ambedkar. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Jag ångrar inte, jag fungerar inte så. Jag gjorde det medvetet, det var inte så att det råkade bli så där.
Möt före detta överbefälhavaren Mikael Bydén.
Och jag gjorde det på ett sätt som gjorde att jag tyckte att det skulle vara hanterbart. Jag hade så gärna undvikit det, det är väl klart jag gör det. Men gjort det gjort, jag får ju bara stå för det. Men jag går inte och grämer mig över det där.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu följer tolvslaget och sen får vi höra den dikt som framfördes vid den minnesceremoni som hölls i Örebro efter skolskjutningen.
När orden tog slut. Vad är ett liv? Ett liv är en låga som brinner. Ett liv är att styra vinden in i lungorna och ut igen. Ett liv är ett skrik. Ett liv är ett ord. Ett liv är ett namn. Om du har en röst ska du tala. Om du har ben ska du gå. Om du har händer ska du hålla dem i mina så att vi kan tala med varandra genom pulserande rytmer. Du ska tala med ord som rinner som ett blodomlopp i världen. Från Eufrat genom mörka moln på Europas himmel till ett regn av tårar över Svartån. Ditt språk är en sång med hjärtats rytm och civilisationens melodi. Den som började när någon stannade och hjälpte en människa upp. Den som spjälkade ett brutet lårben med en bit starkt cederträ och höll under axlarna så att alla kunde fortsätta gå genom skogarna, in i det frusna landet där bara brinnande trä kan hålla dig vid liv. Melodin som fortsatte när vandrarna byggde en bro på rullstenarna. Ett sätt att korsa den flod som består av samma vattenmolekyler som en gång började flyta i Eufrat. En bro över Örebro. En stad i civilisationen som fortsätter sjunga mänsklighetens tragiska melodi. Vad är en stad? En stad är en låga som brinner. En stad är att samlas på ett torg och sedan skingras igen. En stad är doften av piroger från Pita Gourmet. En stad är en skola. En stad är gemenskap. Om den har torg ska vi tala på dem. Om den har gator ska vi gå på dem. Vi ska gå tills våra skor är nötta och vi ska hålla varandra i händerna hela den tiden. Från Rynninge till Rostagärde, från Vivalla till Adolfsberg, från Rådhuset till Risbergska. Vi ska trösta varandra med musiken, vi ska trösta varandra med konsten, vi ska trösta varandra med händerna. Lär dig språket, sa de. Språket är nyckeln, sa de. Nyckeln till livet, sa de. Och orden rann genom dina ådror. När orden fyllt ditt blodomlopp så att det brann av medmänsklighet var dina händer varma som en febernatt. Du blev en del av Sverige, en del av Örebro. Med ombudsman, med smörgåsbord, med vanligt svart kaffe. Hjälmar, gös och empati. Ditt liv var dina andetag. Ditt liv var dina barn. Ditt liv var pirogerna du bakat. Bönerna vi bad alla gånger vi gick i korridoren. Men den här gången hade korridoren inget golv. Den hade en avgrund och de sa åt oss att inte titta ner. Jag fick pressa mina händer mot dina axlar så att inte de sista orden skulle rinna ut. Ändå fick du tjocka gravljuset slut på vax. Och trots att orden ligger spillda i drivor över det icke-befintliga golvet så måste vi ta oss upp på fötterna nu. Vi måste ständigt tända nya ljus, vid Campus Risbergska och i våra hjärtan. På förskolan Blåmesen och kirurgmottagningen USA, på kulturkvarteret och Västra Stå. För vi är Örebro. Vi är en melodi, en luta vars strängar vibrerar av tusenåriga ljud sedan innan vårt språk fanns i skrift. Och nu måste vi hålla i varandra. Utan händer om så krävs. För nu har orden tagit slut.
Det har gått 2 månader sedan massskjutningen i Örebro den 4 februari. Idag fick vi höra den dikt som lästes upp av Parvin Hosseinia efter den tysta minuten på Stortorget i Örebro. En dikt skriven av Mikael Horvath Dahlman som flera har velat höra igen. Och det var också här Parvin Hosseinia som läste När orden tog slut. Efter dikten var det lutenisten Anthony Bales som spelade Preludium i G-moll av Pierre Gallo.
Och nu Sara Sällström.
Ryggsimmar, vattenloppor och trollsländelarver. En rik sötvattensmiljö kan finnas mitt i stan och vara ett paradis för såväl småkryp som människor. Det handlar om stadsdammar i Vetenskapsradion om några minuter. Forskare har tagit reda på hur en damm ska se ut för att vara så bra som möjligt för den biologiska mångfalden. Och så får du stifta närmare bekantskap med trollsländelarvernas speciella teknik för att fånga sina byten.
Så här i P1 har det blivit dags att lämna över till kollegorna på Studio 1. Nu får ni berätta om er sändning i eftermiddag.
Ja, tack för det. Idag är det 2 månader sedan massmordet i Örebro och i Studio 1 idag så ska vi prata bland annat med en skolkurator som var en av alla de som gömde sig undan skytten Rickard Andersson.
Efter skottdådet så har hon både fått försöka läka sig själv med allt vad det innebär men också hjälpa andra i sin yrkesroll. Hur gör man med den där balansen är en av våra frågor. Och så hör vi polisområdeschefen i Örebro om utredningsläget. 1000 förhör har hållits hittills. Och så ska det handla om konsekvenserna av jordbävningen i Myanmar.
Just det, över 3000 personer har ju konstaterats döda hittills, men dödssiffran stiger samtidigt hela tiden. Och nödhjälpen, ja, den har svårt att komma fram till de som behöver, och det påstås också att militärjuntan lägger beslag på nödsändningar.
Och så Trumps chocktullar. Vad är det smartaste sättet för EU att svara, hårt eller mjukt? Och är 0% tullar överhuvudtaget ett alternativ? Skulle det ens fungera?
Och behövs det en haveriutredning för att ta reda på varför diagnosen utmattningssyndrom egentligen infördes? Som ni kanske har hört så ska ju den diagnosen tas bort och den ska ersättas av ett annat system. Och en debattör som vi har med idag, han tycker att Försäkringskassan lät sig styras och påverkas av en liten grupp läkare som råkade ha det här utmattningssyndromet som specialintresse.
Jakob Forssmed, socialminister, är en av våra gäster i det samtalet också, kan vi säga. Ursäkta, Donald Trumps planer på att fördriva palestinier från Gaza, det har väckt starka reaktioner i flera arabländer. Han vill ju flytta palestinier till Jordanien och Egypten.
Just det, Amer Moussa som har ett utrikesminister i just Egypten och tidigare ordförande i Arabförbundet säger att en sån här förflyttning vore etnisk rensning och skakar om hela regionen.
Hej John! Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är Sweet det är Baby till exempel. Det är tomater du har där, säger
ja.
Trädgården med Pernilla och John är tillbaka.
Idag ska det handla om tomater, hur man sår dem, och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi.
Du hör oss över hela trädgårdslandet, varje måndag 10.35 i P1 och när du vill i Sveriges Radio Play.
Här har vi en trollsländelarv, en sån här mosaiktrollslända, ser du den? Det är så kallt så den rör inte på sig.
Kan jag få hålla i den?
Ja.
Sakta vaknar djuren till liv efter den mörka vintern. Och vi människor, om vi bor i stan, vill kanske ta en picknick i gröngräset in till den lugnande vattenspegeln av en damm. Dammar förbättrar miljön och klimatanpassningen i stan. Och i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet har biologer undersökt hur en urban damm ska se ut för att vara så bra som möjligt för både människor och små kryp. Vad de har kommit fram till hör du här i Vetenskapsradion.
Stadsdammar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden eftersom vi exploaterar överallt och vi har jättemycket stadsyta. Men om vi har de här små gröna ytorna inne i staden så gynnar det